Sverre Sigurdsson begav sig vintern 1177 från jarlen Birger Brusa i Östergötland till lagman Folkvid i Värmland. En veckolång färd som så när hade kostat den blivande kungen hans liv. Tillsammans med en följeslagare fick han livnära sig på bär som legat under snön under vintern samt träsaft, saft alltså, och bark, medan det under färden icke kunde träffa en mänsklig boning. Och det är första gången man skrev om att människorna klarar sig genom att äta det här, också i Karlsborg.
Ja, i Karlsborg, den lilla orten i Västra Götalands län mellan Örebro och Jönköping vid Vätterns västra strand som delas av Göta kanal. Här nämndes människans överlevnad för första gången i text. Och här startade Lars Fält Försvarsmaktens överlevnadsskola 1989. Och det är där vi ses idag. Jag heter Linnea Lotto och det här är Ute med P1. Innan du startade skolan,
ja.
Hur lärde du dig allt för att kunna bli lärare och starta det här?
Jag gick första kursen i Finland, civilkurs, Finska överlevnadssällskapet 1981. Och sen gick jag den engelska SAS-kursen 82 och sen gick jag kurser två gånger varje år. Sen kände jag att nu börjar jag förstå det. Och sen... jag kände också att det var väldigt viktigt att själv utsätta sig för allt.
Kan man liksom beskriva hur man lär sig? Jag tänker att mycket kan man kan ju läsa om väldigt mycket, men du vet ju inte förrän du är i situationen.
Nej, man måste,
hur tränar man för att kunna överleva?
Man måste ha upplevt det själv och vara ute. Vi var ju ute en, ja, normalt på en kurs var man ju ute en 5-6 dagar utan mat. Har man inte upplevt det själv så vet man ju inte. Så det går inte att läsa sig till det. Man måste själv ha prövat det. Nu är vi inne här på tyghuset.
Får man bara gå in så här hur som helst?
Ja, jag får.
Lars Fält är Sveriges kanske främsta överlevnadsexpert och något av en guru inom det svenska friluftslivet. Han är utbildad överlevnadsinstruktör vid den engelska militärutbildningen SAS, Special Air Service, och den amerikanska elitstyrkan Special Forces. Han har vigt sitt liv åt överlevnadskunskapen och mött ursprungsbefolkning världen över för att lära sig om de uråldriga kunskaperna och teknikerna.
Tjena.
Hallå, hallå. Hej,
Peter.
Linnea, hej.
Här kan vi gå.
Försvarsmaktens överlevnadsskola finns på Karlsborgs fästningsområde. Och du ska få en kort historielektion. Här började man på 1800-talet att bygga det som skulle bli Sveriges reservhuvudstad. Om Stockholm blev invaderat, ja, då skulle man skicka hit regeringen, guldreserven och kungahuset. Alla Sveriges viktigaste personer skulle kunna skyddas inom fästningens område om det blev krig. Men det blev ju aldrig så. Bygget drog ut på tiden och Karlsborgs fästning blev omodern. Ännu så finns de gamla byggnaderna kvar och här huserar Försvarsmakten och det vi besöker idag. Överlevnadsskolan som alltså startades av överlevnadsexperten och numera författare till ett flertal böcker om vildmarksliv, Lars Fält.
Såna härliga gamla korridorer som knakar och knarrar i golven.
På väggarna hänger bild efter bild på elever, lärare och rektorer genom åren.
Och här har vi en utbildad överlevnadsinstruktör.
Nämen, jag tycker jag känner igen henne.
Framför en bild stannar vi upp och ser kronprinsessan Victoria klädd i Försvarsmaktens kläder. För när hon blev myndig skulle hon få en present av försvaret.
Och då hade de tänkt ge en häst eller en värje eller något sånt. Ändå hon önskar sig det var överlevnadsutbildning. Så jag hade henne i 10 år.
Och vad skulle du säga att hon har för kvaliteter?
Hon klarar sig.
Ja, hon gjorde det.
Peter Olsson jobbar på Försvarets överlevnadsskola. Det
här ser ut som ett klassrum.
Här är lektionssalen. Så att, ja, på en kurs så en tredjedel är ju teori och 2/3 är ju praktiskt ute i terrängen med olika typer av övningar.
Vad är liksom grunderna i en överlevnadsutbildning?
Det är ju det amerikanska uttrycket survival, alltså överlevnad, evasion, flykt, resistance, motstånd mot fångförhör och extraction. Alltså hur du agerar för att bli undsatt. Det är det man får lära sig.
Jag inbillar mig att det ska finnas mörka isoleringsrum och höghöjdsbanor, men här ser faktiskt ut som en vanlig skola. Förutom att det står skyltdockor utklädda till fallskärmsjägare i hörnet av klassrummet och att det hänger en fallskärm från taket och flera överlevnadskit från väggarna där man kan se vad som behövs för att överleva i en nödsituation. Kondomer att förvara vatten i, ficklampa, tamponger för att göra upp eld och stoppa blödningar, snören. Men vi ska gå igenom allt det där med Lars Fält lite senare i programmet. Vill du se en film på när Lars visar upp ett överlevnadskit så kolla in Ute med P1 på sociala medier. Just nu är inga elever här. De är uppe i Norrbotten för att göra teori till praktik. Och vi lämnar skolan som Lars har pensionerat sig ifrån och ger oss ut i naturen.
Ja, det här är Svartfjällsviken i Norra Skogen och det är bara ett par hundra meter ifrån där jag bor. Så här går Göta kanal förbi.
Lars plockar fram det han alltid har i fickan och några mindre bitar ved som han har gjort i ordning hemma.
Och när det gäller att göra upp eld så kan man antingen ha vanliga tändstickor. Man kan ha ett eldstål. Och det har jag i fickan så det är alltid varmt och torrt. Och i fickan har jag också, och det har jag nu också.
Näver. Lite näver, alltid lite näver.
Och det ska också vara tårt.
För då... men eldstål har jag fått för mig att det är sånt du kan ha i vilket väder och vilken vind som helst. Om det är blött och kallt, blir det svårare då?
Det kan du ha, men du ska inte ha det i saltvatten. För det tål det inte. Utan där ska det vara skyddat mot saltvatten. Sötvatten skadar inte det, men saltvatten skadar eldstålet.
Om nu sitter vi ju här med färdigklyvna bitar och näver. Vad gör man om man inte har det här till hands?
Då kan man använda tampong. Vaxpapper. Jag visar lite olika.
Ja, vad vaxpapper? Var sitter man sånt?
Det kan man köpa. Och det är också man kan ha med sig. För det är inte alltid man kommer åt näver.
Om man är ute då och vill ju upp en eld och man kanske har med sig lite torr näver och man har med sig det här vaxpappret. Men det har regnat och det är blött i naturen och man hittar några gamla blöta grenar som ligger på backen. Hur går det att få eld på sånt som är blött?
Det som finns under granarna, den torra veden, så när man bryter den så knäpper det till. Det brinner. Det är torrt.
Så man får leta under granar? Det är liksom
under granar så håller ju... det är så torrt. Det krävs mycket vatten för det ska bli fuktigt.
Här vill man ju inte skada kniven. Då väljer man ju att ta
på baksidan.
På baksidan av kniven.
Alltid, ja.
Så, nu fick du fart. Hej och vad det brinner i nävret. Och nu har vi fått eld. Vad härligt.
Nu
överlever vi.
Från en tygväska plockar Lars fram de saker som han menar är allra viktigast att ta med sig när man ska ut på längre turer. Nummer ett på listan är kartan.
För med karta klarar du det bra. Och när du kan läsa kartan så du kan liksom se att tredimensionellt, du ser kartan och sen tittar du upp och så ser du samma sak i verkligheten. Då klarar du det. Så kartan är det viktigaste.
Hur viktig är kompassen?
Den är näst viktig, men kartan är viktigare. Och kompassen är ju så viktig så jag har alltid med två kompasser. Och varför har jag två? Jo, ibland när jag är ute så är jag övertygad om att ditåt ska jag gå. Men tittar jag på kompassen och då säger den ditåt. Men jag är övertygad om att det är ditåt. Och då tittar jag på den andra kompassen och då säger den också ditåt. Och då blir jag övertygad.
Okej, så du litar inte helt på kompassen?
Hjärnan litar ibland inte på en kompass. Men kan man sen också genom att titta i terrängen och man ser, vi ser på trädet här, till exempel tallen, så ser vi åt vilket håll grenarna är grövst. Det är alltså ditåt. Och det är söderut.
Det är alltid söderut där grenarna är grövst.
Nästan alltid. Man kan inte säga 100% att det är så, men det är, man får titta runt om Inte bara på ett träd. För det kan ju vara så att det är nerhugget och det har gjort att det står nära vattnet och de söker sig mot vatten och liknande, så då kan de vara gröva där. Men tittar man horisonten runt så ser man vilket håll. Och ställer man sig vid trädet och tittar rakt upp så syns det ännu tydligare. Och sen har vi naturligtvis solen, vi har klockan och vi har annat som också kan ersätta kompassen. Men vi har ingenting som kan ersätta kartan.
Nu är det är ju grönt och vi ser ju klart i backen vad som är vatten och vad som är skog och vad som är sand och vad som är sten. Men när man är ute på tur i fjället eller på fjället till exempel, och där jag själv varit med om det en gång, att man åker skidor längs en led och det blir en total snöstorm och man ser inte heller fjällen. Man vet att man är, eller vi visste att vi var i en dalgång.
Yeah.
Vi tog upp kartan och tittade, hur långt har vi kommit? Vi har ingen aning, för vi har ingenting att gå efter. Mm. Vad gör man då? Kan man göra någonting då?
Ja, man kan. När man i början tittar man på kartan, man vet ungefär hur långt det är. Och då kan man ju räkna ut när man går. Antingen kollar man på klockan. Man går, rör sig ungefär 3 kilometer i timmen. Man går långsamt. Om det inte man åker utför eller liknande. Man kan räkna antalet steg man tar. Och då kan man mäta hur långt man går. Och när man går så räknar man ju varje gång man sätter i en fot, vänster fot till exempel. Så 60 steg, det är 100 meter.
Man räknar inte varje fot?
Nej.
För att?
Bara vänster fot. Har man alltid gjort. Annars blir det för mycket räknande. Om man räknar varje. Men så räknar bara vänster fot. Och det är ju därför man har i många länder kvar. Man vill inte ta mil. Mil, det vet du, det är ju 1000 meter. Men det vill man inte ha. Man vill ha mile.
För då räknar man fot.
Då räknar man fot. Så det var det man använde för rummarna. När de hade folk som gick i täten och så räknade de. Och så räknade de 1000 steg. Och det var en mil. Och så satte man ner käpp. Och så ritade man kartor samtidigt. Så att när man är ute under längre tid, då upplever man ju sådana här saker. Men om man sitter vid en eld hela dagarna, sen går lägga sig in till elden och sen sitter vid elden och täljer dagen efter, då upplever man aldrig det. Men när jag har varit och paddlat till exempel i Kanada, så har jag upplevt att helt plötsligt så är floden nedfälld av träd, så att den har stuckit iväg i 3 riktningar. Och vilken riktning ska jag följa? Och i Kanada finns det inga bra kartor som är nya som i Sverige. Och då får man gå och räka först. Och hur man ska hitta tillbaka sen när man har gått och räkat åt 3 håll. Då gjorde man för att man tog en yxa, så slog man i träden. Och sen följde man de märkena tillbaka. Men idag kan vi ha en liten snitsel med oss. En liten plastsnitsel. Det är bara en liten bit som man hänger. Och när man då hittar vilket håll som är det rätta och ska tillbaka, det kan ta 3-4 timmar att hitta det. För man följer fel väg och sen ser man att floden försvann, det var inte rätt väg. Ta tillbaka snitslarna, gå nästa och sen nästa. Och sen hittar man rätt väg. Och sen går man tillbaka och sen följer man och så tar man med ryggsäcken och sen tar man kanoten och sen tar man ner snitslarna, så behåller man dem. Då hittar man. Men det här måste man vara ute i flera dygn för att uppleva. Det kan man inte sitta still.
Jag läste i en av dina äldre böcker som handlar om vinterfriluftslivet. Och där skriver du om definitionerna av friluftsliv och att den har förändrats. Så att nu är det då minsann att man bara är ute i naturen.
Ja, folk är ju ute nu gärna bara. När man åker upp fjällen så är man ju ute över dagen. Och sen vill man tillbaka till hotellet på kvällen och duscha, barabast och se på tv och sånt där. Och då hinner man inte uppleva de här problemen som det är ju egentligen det man vill lära sig av.
Men är inte det friluftsliv då? Vad slänger vi oss med begreppet?
Ja, vi kallar ju olika saker. Nu kallar vi bushcraft. Och bushcraft är ju att sitta och slöjda ute i skogen. Man är ju inte ute lång tid. Utan då kan man kalla det som vi gjorde, vildmarksliv. Att man är ute längre tid.
Och det tycker du, om man skulle definiera friluftsliv eller vildmarksliv, då är det att man är ute och utmanar sig.
Ja, att man ska vara ute i alla fall en vecka och bo ute, för det är då man upplever, orientera i mörker, problem som händer, man får lösa och allt det där. Och det är då man tar med sig rätt utrustning. Man vet till exempel att det är viktigt att ha med en liten lina, till exempel en sån här fallskärmslina som är oerhört stark. Och den här linan, i den så finns det sex små linor i varje som jag kan tur och använda och fiska med.
Det här är ju en sån där lina som nu för tiden finns i armband i många fall, ja, som man kan knyta ihop själv eller som man köper. En sån tycker du, det är en sån där grej man alltid ska ha med?
Ja, den är stark och den kan du använda när du ska fästa ihop någonting och laga något tillfället och liknande. Så det är bra. Och sen brukar jag ha med också en visselpipa. För om du behöver kalla på hjälp så är vara den här längst. Rösten varar inte så länge.
Hur länge varar rösten? Hur vet man?
Skriker man så håller den inte länge. Den håller bara en halv dag, men den här håller länge. Och sen visar också hur man gör en nödsignal med granris så det ryker uppåt. Det är viktigt också. Sen när det gäller, nu har jag lagt ner massa prylar, man behöver inte allt, utan man behöver det som, så att säga, beroende på var man är.
Vad är det där för någonting?
Pannlampa.
Yes, den är pytteliten.
Ja, men den behöver inte vara
så. Oj, vad liten, som en liten.
Den behöver inte vara större.
Knappt som en tumme stor.
Mm.
Men vad är en pannlampa? Kan du spänna fast den på?
Ja, visst. Den går att spänna fast på huvudet, där den ska vara. Men det, om man har extra med sig, så som kompassen, behöver den inte vara större. Och sen har vi
tampong
för eld.
Och så var det ju även att ifall man skadar sig så kan man ha det som tryckförband och ha
fällkniv.
Fällkniven.
Jag har alltid med en fällkniv.
Kondomer?
Ja.
Största storleken vatten. Eller?
Vatten.
Allt vatten ryms.
Och sen har du penna.
Varför har du penna?
Alltid med anteckningsbok och penna. Om jag inte har karta så kan jag rita. Jag kan skriva ner vad som händer och jag kan skriva ner och rita hur det ser ut där jag är och så hitta tillbaka allt. Så penna är väldigt viktigt att ha med sig.
Och papper som man har något att skriva på.
Ja, och det har jag med alltid. Och sen har vi såg.
Jag försöker se en såg här. Men
man spänner upp den.
Det här är också allt som du har i den här lilla väskan, är ju verkligen miniatyr.
Ja, det är inte
pyttegrejer alltså. Det är som en nyckelring.
Ja, det är en såg.
Är det sant?
Du lägger den runt och sen trädet och så drar du.
Yes. Det här var ju nästan svårt att förklara för radiolyssnarna som ska försöka hänga med i den här miniatyr. Det är som två nyckelringar på varsin sida, sen är det ett rep eller en ståltråd mellan.
Ja, som såg.
Och som blir en såg om man drar ut den.
En såg, ja.
En gammal tumregel är att vi människor klarar oss 3 minuter utan luft, 3 dagar utan vatten och 3 veckor utan mat. Så att bli utan rent vatten långt borta från civilisationen kan snabbt bli farligt. Det finns många olika sätt att rena vatten ute i naturen, men Lars Fält förordar det enklaste, att koka vattnet.
För att koka du upp det så tar du bort mycket av vattenföroreningarna, men du tar inte bort det om det är något farligt gift. Så det behöver du tabletter eller en vattenrenare.
Kan man då koka och sen lägga i en tablett?
Ja, man kan bara lägga i en tablett. Man kan också koka upp det först. Men det räcker att koka upp. Och koka upp det kan man göra i en plastpåse.
Hur gör man det?
Lägger plastpåsen i pälden. Så länge det är vatten i så händer ingenting med plastpåsen.
Är det sant? Mm. Men okej, koka vatten och sen har man reningstabletter som är.
Ja, men du, bara koka upp vattnet, det är renare också. Mm.
Men behöver man ha med det här? Alltså när tycker du att man ska packa med det här? Om jag ska gå ut på en dagstur vet jag liksom
långfärd.
Att det är långfärd.
Det är långfärd. Mm. Utan dagstur så bör man ju ha första hjälpen. Man behöver karta, kompass och man kanske ska ha någonting med sig och käka och dricka också. Mm. För att man klarar sig.
Men på det sättet, du har ju lärt dig genom utbildningar och försvaret och verkligen du har gått igenom det här supergrundligt. Men när det gäller att lära sig den hårda vägen genom att utsätta sig för faror eller för mörkerkyla. Hur har du gjort då? Har du tvingat fram de situationerna?
Jag tror att det är mycket man lär sig av erfarenhet när man är ute. Och är du ute en längre tid så händer det saker. Du går snett, du blir osäker och du lär dig. Du vet hur du ska göra om det händer igen. Och du måste ibland förflytta dig i mörker. Och du lär dig att du måste ha med ett ljus så du kan se i mörker. Och det är alltså inte en ficklampa utan den ska sitta uppe i pannan, pannlampa. Och ser du amerikanska poliser när de går med ficklampa så har de den uppe i huvudet så, när de går omkring. För då ser du. Men går du så ser du inte.
Och nu håller du nere vid liksom magregionen.
Nej,
det är inte
där
bra.
Ser du inte. Det är ju därför man hade också när man gjorde vanliga ficklampor så hade man ju pannband som man skulle kunna sätta dem och ha dem uppe vid huvudet. Det är där man kan se. Och det är där den ska vara.
Du har ju också skrivit en av dina senaste böcker är skriven med Ray Mears som är från Storbritannien. Mm. Och du har varit runt om i hela världen och lärt dig om överlevnad och vildmarksliv. Vad ser du för skillnad på det svenska utelivet jämfört med och överlevnadskunskaperna jämfört med hur det ser ut i resten av världen?
Jag tror det svenska utelivet har legat väldigt långt framme i och med att vi hade värnplikten. Och nästan alla killar gjorde värnplikten även om de inte gillade. Men de fick vara ute i skogen när det regnade. De fick lära sig orientera och liknande. Men många andra länder har inte haft värnplikten. Amerika, England och så vidare. Och de har inte den bakgrunden. Och de är sämre.
En annan sak är också när man är ute på, speciellt på vintern då, där kylan kan vara lite mer problematisk. Om man blir väldigt svettig. Jag vet att själv jag var ute och åkte med någon anorak som var av bomullstyg. Och den blev ju alldeles, jag hade ju ryggsäck så den var alldeles genomsvettig. Som tur var så skulle vi då övernatta i en stuga över natten. Så vi kunde värma och torka våra kläder. Men skulle man sova i tält, tänkte jag, hur sjutton hade det här blivit torrt? Det hade ju aldrig blivit torrt. Går det att lösa?
Ja, att man är på fjällen och man inte kan göra upp eld och liknande. Och det är inte underplagg, utan det är till exempel anoraken. Om den är blöt, och det kan den ju bli av snö liknande, eller när man har grävt i snön, då kan man lägga den ute. Och då fryser den, och då blir det stenhårt, och då kan man skaka av det.
Och då försvinner det här blöta till dagen efter?
Ja, det gör man på morgonen, skaka av den. Den kommer fortfarande vara lite blöt, men det är inte så blöt. Det såg jag första gången när jag flyttade upp till Kiruna, att allt folk tvättade lakan på vintern, de hängde ut dem utanför huset. Ja, det frös ju det. Och sen tog de in det, lade efter och skakade av det och sen torkade. Var det så lagom torrt så det kunde manglas.
Men när du då själv ska ut och göra något härligt i naturen, vad gör du då?
Ja, paddla.
Vars paddlar du då?
Ja, nu, sista åren har jag varit i Kanada. Men nu paddlar jag här i Sverige. Så det finns många fina ställen. Här är ju fint.
Vad är skärmen med det då?
Ja, det är ju vi ute själv och det är tyst och det är inte för stort. Utan det ska vara så nära så jag kan se land hela tiden.
Jag tänker att jag har hört många som är ute och paddlar att om man är på sån här smala längs någon älv eller å så kan man liksom smyger på djuren också. Att man kan få
ja,
se
man
saker.
Ser allting. Ja. Det är det som är fint va? Den ska ju inte vara så bred. Det här är ju lite för brett. Här ser man ju inte land på båda sidor utan man ska ju vara så nära som man. Och det går ju väldigt tyst också när man paddlar.
Du gillar tystnaden?
Ja.
I nästa Ute med P1 då tar vi naturbussen ut på harjakt.
Såg ni spåren på vägen när ni svängde in här?
Märkte
ingen? Sov ni allihopa? Ja.